Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till Den blå hästen, en familjepodcast om Europas historia. Jag heter Malin Åkersten Triumf och jag sitter här med min mamma Ulla Åkersten.
Hej!
Och min pappa Ulf Åkersten.
Hej!
Idag är vi framme vid ett avsnitt som ska handla om grannlandet Finland. Och inför att vi skulle prata om det här så sa vi att det kanske skulle vara bra om man hade med sig en karta så man kunde titta på var vi befinner oss när vi pratar om de här olika städerna och ställena och så.
Ja, det är väl inte så dumt. Samtidigt så är ju Finland enklare än andra stater vi har pratat om. Ungern som delades flera gånger, Polen som förintades och delades upp mellan stormakterna. Finland var fram till 1809, inte Finland utan det var ett grevskap, storhertigdöme i Sverige. De som bodde i Finland, de krigade i svenska stormaktskrig och annat och var helt enkelt en del av Sverige. Finland har haft en ganska brokig historia. Det började med finsk-ugriska stammar som vandrade in från söderifrån, ifrån Estland, nuvarande Estland, och österifrån, nuvarande Ryssland.
Mm.
Så att om man ser Finlands östgräns så borde finsk-ugriska stammar, eller folk som härstammar ifrån dem, på båda sidor, alltså en bra bit in i nuvarande Ryssland. Och det är det här beryktade Karelen.
Mm-hmm.
När man pratar om Finland så kommer alltid Karelen upp. Det område man mest känner till, det ligger norr om nuvarande Sankt Petersburg.
Sankt Petersburg ligger mitt inne i Finska viken.
Ja, den egentliga Karelen, det är någonting som heter Kexholms län och som ligger, som sagt, norr om Sankt Petersburg.
Mm.
Men sen finns det något som heter Finska Karelen eller Storkarelen eller något liknande. Och det går ändå upp till Kolahalvön med städerna Murmansk och Arkhangelsk. Och när vi sen kommer in på det så kallade Storfinland så ansåg man, vissa kretsar i Finland ansåg att det här tillhörde Finland och inte Sovjet som det var på den tiden.
Okej.
Okay. Om vi börjar från början så har vi det gamla vanliga med istid och stammar som flyttar in.
När är det här då? Nu?
8000 ungefär släpper istiden. Och sen så kom folkvandringstiden som jag pratade om mycket. Det betyder inte mycket i Finland. Men däremot så flyttade folk. Man hade ju först bosatt sig i kustområden där det fanns gott om mat och fisk och sånt. Nu börjar man flytta sig inåt landet också. Åland, som vi kommer tillbaka till ett antal gånger, det koloniserades av svenskar och även i viss mån finnar. Sen kommer vikingatiden. Och vikingatiden var viktig för det finska området. Jag säger det finska området, inte de finnarna som bodde där. För det var svenskar och det var ryssar och det var novgorodbor och det var estländare som drev, och gotlänningar som drev handeln.
Mm.
Och när vi pratade Ryssland så pratade vi om Novgorod med de handelshus som fanns där.
Och Novgorod, kan vi bara snabbt säga, var låg det nu då?
Söder om Ladoga.
Och Ladoga är liksom den stora sjön innanför Sankt Petersburg.
Just precis.
Och vad sa du, det låg när från låg söder om Ladoga. Ja. Och det går en flod där, va?
Ja, så man kunde alltså segla och ro med sina vikingaskepp genom Finska viken upp för Neva som floden heter, som avvattnar Ladoga. Och sen hittade man en liten flod där så man kunde komma till Novgorod.
Ah.
Och i Novgorod fanns då handelshus och de var rika. kunde sätta upp trupper, och det kommer under resten av medeltiden så blir det krig mellan svenskar och de som bor i Novgorod.
Men medeltiden?
Fram till Moskva bildade. Det här var ju Kievriket.
Ja, just det.
Och man krigade som vanligt om Karelen.
Mm.
Man ville ha inflytande över floden Neva. Ladoga var stort och där fanns mycket päls och skog och annat. Pälsdjur och skog.
Men och tidsrymden här då säger du är från?
Ja, vi börjar ju vid 600-700-talet och sen är det vikingatiden framöver.
Mm.
Men sen kom svenskarna på något fiffigt. Man kontaktade påven och bad om tillstånd att kristna de hedniska finska stammar som bodde i Finland.
Och det här måste vara någon gång efter 1000-talet då?
Ja, ungefär. Man fixade alltså en så kallad påvliga bullor där svenskarna fick i uppdrag att kristna de finska stammarna. Det finns en massa sagor och sägner om det här. Det finns en berömd, kanske snarast beryktad korståg som drevs av någon som heter Erik den Helige. Han blev aldrig helgon för att det spreds ett rykte att han dödades under ett fylleslag.
Jaha.
Men han var ju bedyrkad som helgon i Sverige.
Mm.
Moderna historiker har förgäves försökt att hitta några bevis på att han verkligen existerade.
Jaha, men, och det här är alltså då runt 1100?
1100 sådär.
Mm.
Sen kommer Birger Jarl på 1200-talet. Han hade också en friplåt ifrån påven. Resultatet av alla de här korstågen, det blev ju att Finland, hela nuvarande Finland, kom att tillhöra Sverige.
Mm.
Och det är klart att det var väl en fördel om de var kristna också, för då blev de lydigare.
Mm. Så det här gör man alltså för att man ska få en bra väg från Sverige via Finska viken och bort till typ Ladoga då, eller?
Ja.
Mm.
Birger Jarls korståg, det nämnde vi i när vi pratade Ryssland. Det var där när Alexander Nevsky besegrade Birger Jarls trupper.
Och när är vi nu då?
Mitten på 1200-talet.
Mm. Och han hyllade som helgon efter det. Alltså Alexander Nevsky.
Ja, helgon, men han var alltså nationalhjälte. Om rent tillfällighet så gjorde ju Eisenstein den här filmen något år innan tyskarna erövrade Sovjet.
Jaha, så han hade varit lite i malpåsen och så togs han fram behändigt nog.
Ja. Nu hade ju alltså svenskarna kristnat stora delar av Finland. Och då var det ju fritt fram för bönderna i Norrland att flytta in på kusten. Så i trakten av Vasa, alltså Österbotten, till skillnad från Västerbotten där de bodde, flyttade in en massa svenska bönder. Och där är ett svenskt område än idag där uppe. Nu hade alltså Sverige en stor del av nuvarande Finland. Och då började man bygga borgar. Borgar byggde man ju för att dels hålla befolkningen nere och dels för att försvara det mot ryssen och Novgorod folk.
Mm, för här, under den här perioden ser man det är bråk med Ryssland.
Ständigt.
Konstant.
Ja. Ja, det gäller Karelen. Både den finska Karelen, Storkarelen och Karelen nere vid Sankt Petersburg.
Mm.
Den mest berömda av de här borgarna, det var ju Viborg. Och den låg på gränsen till Karelen. Norr om Sankt Petersburg.
Mm.
Och ibland var ryssarna starka och ibland var svenskarna starka. Det var en fred i Nöteborg som också var en liten fästning där nere vid Karelen. Där man drog gränserna mellan Ryssland och Sverige, det vill säga Finland.
Mm. När var den då?
Början på 1300-talet. Och då drog man gränserna vid Karelen norr om nuvarande Sankt Petersburg. Och tyvärr drog man inte gränserna så långt upp. Landet där uppe var fortfarande ett laglöst land där det bodde finsktalande, rysktalande och långt, långt senare kom man ju på att det fanns nickel och järn och sånt där. Ja. Men vid den här tiden var det värdelöst land så det brydde man sig inte om. Sverige var ju var ju väldigt, väldigt intresserad av att kontrollera Neva. Den som styrde över Nevas utlopp blev väldigt rik. Liksom alltså den som styrde över Riga blev också väldigt rika.
Nu är vi någonstans på då 1300-talet och framåt. Ja. Vem är det som äger Riga nu då? Är det Sverige?
Än så länge är det Polen.
Ah, okej.
Okay. Polen, Litauen var ju ett jätterike på den här tiden.
Mm, just det.
Och Sverige kommer in i bilden senare.
Mm.
Från de här borgarna man byggde runt om i landet kunde man ju driva en skatt. Och det gjorde man ju på ett speciellt svenskt-finskt sätt. Man lät bönderna komma med sina kor och getter och säd och annat och till en kungsladegård.
Vad är det?
Jo, det är en institution som är lite, det är lite intressant. Svenska kronan hade inga pengar. Och bönderna hade inga pengar. Hur ska man då driva in skatt? Jo, det de hade av värde, det var ju det de odlade på sina gårdar.
Mm.
Boskap och spannmål. Så körde man det till kungsladegården. Det vimlar av kungsladegårdar. Det finns överallt i både Sverige och Finland. Och där var det fogdar som hade till uppgift att omvandla de här korna och havren till reda pengar och leverera till kungen.
Mm-hmm. Hur gjorde de det då?
Ja, han sålde det till köpmän som i sin tur exporterade det eller sålde det vidare.
Mm.
Och så fick de pengar. Det här var en institution som fungerade jättelänge, hundratals år. Och det började här på 1300-1400-talet. Man införde ju domkapitel, det vill säga man hade biskopar och prostar och präster och sånt som höll den finska befolkningen i herrans tukt och förmaning. Det var ju väldigt mycket det gick ut på. Prästerna var ju megafoner för kungarna på den här tiden. De berättade vad kungen ansåg om saker och ting och sen skulle folket rätta sig efter det.
Mm.
Drog inte de in pengar också?
Jo, de hade ju tionde dessutom.
Just det.
Så bönderna var ju hårt drabbade. Blev det missväxt så blev det ju svält. Sen blev det ett hertigdöme 1352. Och det kommer att få betydelse senare. Under 1300-talet så hade vi en svensk kung som hette Magnus Eriksson. Som var son till en av de som mördades i Nyköpings gästabud.
Mm.
Och han var en mycket olycklig kung. Han var förtalad av den heliga Birgitta och som hatade honom av något skäl. Och han startade massor med dåliga krig som han bara förlorade allihopa. Och han hade enormt ont om pengar. Och då fanns det en lågadlig människa som hette Bo Jonsson Grip. Han tillhörde Gripätten som inte var greve eller friherre eller någonting sånt där. Men han hade mycket pengar. Och de pengar lånade han ut till kungen. Och kungen hade ju ingenting, han kunde inte ens betala ränta. Så att han fick gods och gårdar. Till slut så ägde han större delen av nuvarande Finland. Han ägde större delen utav nuvarande Mälarlandskapen, Nyköping, Västerås, överallt. Och en del utav Småland också.
Det är ju något helt...
Han var alltså genom Sveriges genom tidernas största jordägare.
Mm.
Han dog ju med tiden. Och då skrev han ett testamente som gick ut på att hans gårdar skulle fördelas till adeln. Och inte till kungen. Nu var inte kung, nu var inte Magnus Eriksson längre. Utan det var någon som hette Adbert Amvecklenburg som han hatade.
Mm-hmm. Så att svenska kronan äger inte längre den marken utan det är adeln.
Ja, och det här blev ju elände för kungamakten. Kungamakten vid den här tiden, de hade ju, det var en övergångstid. Under tidiga kungar så åkte man runt till olika slott och levde upp de pengar som fanns, de mat och pengar som fanns där. Nu slog man sig ner i Stockholm och då, det förutsatte ju att man hade pengar att försörja ett hov i Stockholm.
Mm.
Man byggde ju ett slott, Tre Kronor där och hade man inga pengar fick man låna. Och så var det framöver. Vi hade under 1300-1400-talet fram till Gustav Vasa så var det ju ett myller utav kungar, kronpretendenter och så vidare. Vi har inte sagt något om Kalmarunionen.
Nej, just det.
Den bildades ju 1396-97 och varade till Gustav Vasa.
Och det var danska drottning Margareta.
Ja, som hade en son som var kung i Norge, och sen lyckades hon få den sonen vald i Sverige också. Så Sverige, Norge och Danmark var i union under den här perioden.
För att de hade samma kungahus liksom.
Ja. Men det här accepterade ju inte svenskarna. Det var ju ständiga uppror. Det var Sten Sture, det var Engelbrekt och det var en massa olika uppror. Mm. Slaget vid Brunkeberg och annat. Det hela slutade ju med att Kristian den andre slog ihjäl väldigt mycket både handelsmän och adelsmän i Stockholms blodbad. Och ur det så kom Gustav Vasa.
Just det, och då är vi inne på 1500-talet.
Ja.
Och hur påverkar det här Finland då?
Under Gustav Vasa. Han hade ju skickliga byråkrater på sin sida. Så under hans period så var det ganska lugnt. Det var en bra tid både för nuvarande Sverige och för nuvarande Finland.
Mm.
Det blev ju en reformation med tiden.
Just det, för då han var ju protestant, var han det?
Ja, det är väl tveksamt. Men han försökte ju utrota katolicismen.
Trendkänslig?
Ja, det var ju pengar det handlade om. Kloster och kyrkor var omätligt rika på den här tiden. Inte bara guld och silver som fanns i kyrkan, utan de var jättestora jordägare. Och det var ju en klar fördel för kungahuset att dra in alla kloster och kyrkojordar. Så att han började få Sverige på fötter här genom att dra in all den här jorden.
Eftersom han hade gett bort allt till Grip.
Ja.
Så fick man ta det någon annanstans ifrån så att säga.
Ja, nej, men han fick tillbaka väldigt mycket. Och det här gällde ju även Finland.
Mm.
Finland var ju ingen rikt land, men det fanns ju stora kyrkor och kloster i till exempel Åbo. Åbo var ju vid den här tiden svensk huvudstad. Helsingfors var en liten by någonstans i södra Finland. Det var Åbo, Tavastehus och Viborg som gällde. Under den här perioden, jag hoppar lite här.
Ja, det visst.
Under Kalmarunionen så tillsatte ju danska kungarna danska fogdar både i nuvarande Sverige och nuvarande Finland. Och de var allmänt hatade och ansågs vara det danska kungahusets utsända. Och under upproren i Sverige så intog man ju och slog ihjäl en hel del danska fogdar. I Finland hade man inte de resurserna. Men danska fogdarna var ju oerhört impopulära även där.
Mm. Tog de ut mer skatt än vad de svenska kungarna hade gjort innan, eller?
Det är en tolkningsfråga. Svenskarna ansåg det. Danskarna ansåg det inte.
Nej.
Det var ju fastställda regler för hur mycket skatt man skulle ta ut.
Mm.
Men genom att fogdarna var danska så ansåg man att det var att böjde på de reglerna lite.
Ja, det kom någon annan människa. Men den svenska fogdar... Det spelar inte så stor roll eftersom man ändå var Sverige.
Ja.
Mm, jag förstår. Jag känner ju att man har ju svårt att fatta det här. Alltså att Finland och Sverige var samma. Jag tänker hela tiden att men vad tycker finnarna om att det kom in danskar? Men det var ju svenskar. Liksom, enligt, inte språkmässigt va? För man väl hela tiden pratar...
Nej, men man får ju skilja på det här. Finnarna var, med dagens terminologi skulle man säga, underklass.
Mm-hmm.
Det var väldigt mycket bönder, det var fiskare... Medan svenskarna var den härskande klassen. Man kan med viss tvekan säga att svenskarna var erövrare utav ett land där det bodde folk som inte vid den här tiden inte fick någon utbildning eller möjligheter att förkovra sig överhuvudtaget. Det kommer långt senare.
Och den här skillnaden på svensk och finsk gör man med hjälp av språket?
Ja. Men det var ju också att svenskarna hade ju företräde, i praktiken företräde till alla feta jobb. Bli guvernörer och byråkrater och generaler och annat, det var svenskar.
Så en finsk person skulle inte kunna ta sig från sin lilla koja i skogen och jobba sig upp liksom?
Ja, det fanns ju vissa möjligheter. Om du var duktig i krig till exempel så kunde du bli adlad. Det fanns en väldigt livskraftig finsk adel. Den mest berömde är ju Armfelt som var Gustav III:s gunstling.
Mm-hmm.
Man kunde också jobba sig upp i byråkratin. Och bli motsvarande byråchef så blev du automatiskt adlad.
Mm-hmm.
Så var det i hela Sverige, även i Finland. Så visst fanns det möjligheter, men de var begränsade. Det här måste man komma ihåg. Svenskarna var en överklass som mer eller mindre hade erövrat den finska befolkningen. Gustav Vasa hade ju 3 söner.
Ja, och de hette Erik den 14, Johan den 3 och en Karl, va?
Karl den 9.
Mm.
Erik den 14, det var ju vår renässanskung. Han hade stora fördelar men var också vansinnig. Han startade ett krig, nordiska sjuårskriget, som drabbade Finland hårt. Ryssarna kom in och härjade vilt i Finland. Det slutade med absolut ingenting. Det var sjöslag mellan Sverige och Danmark och det var elände i största allmänhet. Under den här tiden så var den andra sonen, Johan den 3, han var hertig, storhertig tror han kallades till och med, av Finland. Och han var gift med Katarina Jagellonica som var polsk,
yes.
Polsk prinsessa.
Ja, som gillade renässanskonst.
Ja.
Tog in mycket renässanskonst i Polen.
Nej, men hon drog ju in italienska konstnärer och poeter och annat.
Just det.
Och sen blev hon ju gift med Johan den 3 och fick sitta på ett risigt slott i Åbo.
Gud, vad tråkigt.
Ja, hon gillade inte alls det där. Och hon uppehöll ju kontakterna med sin pappa och kusiner och annat i Polen. Och Johan den 3, han kanske var förälskad i henne, men i alla händelser så insåg han ju att det var till hans fördel, om inte till Sveriges fördel, att han gjorde någon slags allians med Polen och startade ett krig med Ryssland.
Jaha.
Erik den 14 som var kung då, han blev ju rasande och skickade en trupp till Åbo och fängslade Johan och Katarina.
Ja, men ja, så det här hände under Erik den 14.
Ja.
Det kan man fatta.
Det var landsförräderi det handlade om.
Ja, visst.
Men han släppte ju Johan med tiden. Och de fick ju en son som hette Sigismund. Och Erik den 14 blev galnare och galnare. Satte kniven i ett antal högadliga sturar. Och med tiden så gjorde Johan uppror och gjorde sig till kung i Sverige. Och det var ju okej för att Erik den 14 hade ingen laglig arvinge. Han var ju gift med Karin Månsdotter. De hade barn men de kallades för bastarder.
Varför då?
De hade ingen arvsrätt. Hon var inte kunglig.
Oho, det hade han fått göra i alla fall.
Ja, så han hade rätt till den svenska kronan. Men han var ju fortfarande greve av Finland och han ömmade lite grann för Finland. Så i Finland har han ju sett som en ganska god kung. Katarina Jagellonica var ju katolik och det sågs ju inte med blida ögon i Sverige. Där var man ju hysterisk lutheranska.
Hur var det i Finland då?
Det var samma sak.
Samma sak.
Ja. När Johan III med tiden dog så skickades ju Katarina tillbaka till Polen. Och deras son som faktiskt var arvinge, han hade då hunnit bli kung av Polen.
Ja, det var Sigismund alltså?
Det var Sigismund, ja.
Mm.
Han erkändes med armbågen av Sverige. Han hade en farbror som integrerade emot honom, som hette Karl. Och Karl gjorde med tiden en statskupp.
Och det var ju det, i Linköping.
Stångebro i Linköping, ja.
Just det.
Där Karl vann. Och sen avrättade han en massa människor som stod på den lagliga kungens sida. Och gjorde sig alltså till kung.
Mm.
På Sigismunds sida i Finland stod ju Flemming som var guvernör i Finland. Och han gillade ju inte Karl den 9. Och han fick bönderna på sin sida och då startades klubbekriget.
Alltså bönderna i Finland?
Bönderna i Finland, ja. Och Karl den 9 skickade dit trupper och vann.
När är vi nu då?
Omkring 1600.
Ja. Snart är det dags för stormaktstiden alltså.
Ja. Nu ska man säga att 1600- och 1700-talet i Finland, Det var å ena sidan så organiserades Finland med universitet och man startade skolor och här finns landshövdingar. Man organiserade landet helt enkelt. Å andra sidan så var det ständiga krig. Det var krig under Gustav II Adolf.
30-åriga
började 30-åriga krig. Han började sin karriär att kriga mot Ryssland. Och gick genom Estland och erövrade stora delar av Karelen som vanligt. Det var en fred, den mest lyckosamma fred som Sverige någonsin har slutit. I Stolbova, eller vad det kan heta, 1617. Och det gjorde att Sverige fick tillgång till allt land i hela Finska viken. I hela Karelen, hela Ingemansland som det heter söder om Sankt Petersburg och Estland. Mm-hmm. Man kunde alltså få hur mycket pengar som helst ifrån handeln på Neva, för det tillhörde Sverige. Och det här var alltså 1617. Och Sverige hade det här området ända fram till Peter den Store i början på 1700-talet. Och det var en av grunderna till stormaktstiden, svenska stormaktstiden. Man fick pengar härifrån helt enkelt.
Och man hade råd att gå ut och slåss med katoliker.
Ja. Under den här perioden på 1640-talet. Vi gör lite nedslag här bara för att vi har pratat om det här 30-åriga kriget så mycket. Så hade man en guvernör i Finland som var oerhört populär. Han hette Brahe, Per Brahe. Och alla har väl sett Brahe hus vid Vättern.
Jajamensan.
Och han var alltså generalguvernör i Finland. Och åkte runt i hela Finland, uppmuntrade nyodlingar, uppmuntrade att folk skulle gå i skolan. Han blev väldigt populär och det kallas i Finland för i grevens tid. Det var en lycklig tid för Finland när han var generalguvernör. Karl den tionde Gustav som kom sen efter Kristina. Han...
Vänta, det var alltså Gustav II Adolf, sen kom Kristina och sen kom Karl den tionde Gustav.
Ja, som var kusin med Kristina.
Okej.
Okay. Han höll ju på och skulle erövra delar av Polen. Han intog Warszawa bland annat. Men sen kom han ju på att dels hade Danmark förlorat ett slag mot katolikerna i 30-åriga kriget. Och dels hade man inte byggt upp sin armé efter det. Så han såg ju chansen.
Som en öppen dörr bara.
Öppen dörr, ja. Han tågade raskt över Nordtyskland, upp i Själland, över Fyn, över Bälten och belägrade Köpenhamn som gav sig. Och det blev det här berömda. Skåne, Halland, Blekinge, Jämtlands län, Trondheims län och Bornholm blev svenskt. Sen försökte han ju inta Köpenhamn och det gick inte så bra, så blev det ett nytt fredslut och det blev det Skåne, Halland, Blekinge.
Jaha, så han vann asmycket sen sumpan hälften?
Han sumpade då lite...
Lite Norge.
Lite Norge, ja.
Det hade ju för sig idag suttit ganska fint med lite norska oljekällor.
Det hade varit väldigt bra, ja. Under Karl den XI så började man ju inse, det var samma sak som under medeltiden. Kronan började bli fattig för adeln hade allt område. Man drog in reduktionen. Man drog in mark, slott till kronan.
Hur då drog in?
Man kom helt enkelt med folk som sa att nu får du flytta.
Till grevar och hertigar?
Ja. Läckö var De la Gardie, Skokloster var Wrangel. Stora, härliga slott som drogs in till staten. Slotten var de ju inte ett dugg intresserade av, utan var marken det handlade om.
Och det här kallas för reduktionen?
Ja.
Och det sker också i Finland, utgår jag ifrån?
Oh ja. Sen kom den stora ofreden under Karl den XII.
Är det som norrländskans oljus?
Ja.
Alltså att det inte är fred?
Ja, ungefär så. Ja. Karl den XII har vi ju pratat om flera gånger. Han var i Polen först och sen skulle han försöka erövra Ryssland. Av någon obegriplig anledning så gick han söderut för att han hade en hövding som hette Mazepa.
Just det, som var kosack, ja.
Ja. Och som skulle hjälpa honom, och det gjorde han inte, och så förlorade han vid det berömda slaget.
Ja. Och det här är på, i början av 1700-talet ja, någonting.
Och Poltava var ju en stor förlust. Och under den här tiden så erövrade Ryssland Lettland, Estland, Karelen och gick in i Finland och rövade och slog ihjäl och brände.
Mm. För det här hade man ju möjlighet att göra då när hela svenska herren är nere i Polen.
Ja, just det. Och sen får de stryk i Poltava dessutom.
Ah, okej.
Okay. Hur rekryterade man alla de här herrarna då? Var det redan indelningsverk eller?
Ja, det var ju under Karl den XI också. Han startade ett indelningsverk som det hette.
Vad är det?
Jo, det är att en grupp bönder får i uppdrag att försörja en soldat, en ryttare, en artillerist eller något. En militär helt enkelt. Och han fick ett soldattorp.
Ja.
Och han hade till uppgift att kriga för Sverige. Och för att träna så åkte han till de stora hedarna i Axevall och allt vad de hette.
Har du sett tv-serien Entourage?
Nej.
Det är lite så, det är lite samma.
Ja, ja. Men de här soldattorpen, kunde inte soldaten försörja sig så var bönderna skyldiga att ge honom mat.
Mm.
Så att det fanns en stor rekryteringsbas i Sverige och Finland för Karl den XII. Grejen med det här var ju att han behövde inte betala. De fanns ju där.
Det här är statligt uppbyggt, det här systemet.
Ja.
Tänk om man gjorde så för lärare idag. Det vore väl något?
Ja, det vore något. Finland var ju i praktiken erövrat av ryssarna.
Mm.
Och det resulterade i en jättestor utvandring. Framförallt till det egentliga Sverige.
Mm. Mm.
Det här var ju den finska delen av befolkningen som vandrade ut. Där ryssarna hade bränt skogar och sädesfält och annat. Och de vandrade framförallt till det som idag kallas för finskogarna. Eller kom att kallas för finskogarna i Värmland och i Dalarna. Och de försörjde sig som svedjebönder. De brände skogen och odlade på den. Så kunde man göra det ett eller två år. Sen fortsatte man och brände skog. Och det här höll man ju på med ett tag ända till folk började upptäcka att det var inte så klokt att bränna skog. Det behövde man senare till järntillverkning och ståltillverkning i Värmland och även Dalarna.
Ja, för man behöver skogen som bränsle då?
Ja. Ja, man tror att det är ungefär 40 000 som utvandrade och blev svedjebönder.
Det är ju jättemånga. Undrar vad befolkningsmängden var i Sverige vid den här tiden. Alltså hur mycket 40 000? Måste ha gjort en ganska stor förändring.
Mm. Men efter det här eländet så var det en fred. Då hade ju Peter den Store redan anlagt Sankt Petersburg. Och hela Karelen, hela Baltikum med Riga och allt. En bra bit av Finland, även Viborg, gick till Ryssland. Men det var en annan grej också. Finland består ju av precis hur många sjöar som helst. För mig att det är närmare 200 000 sjöar som ligger i inlandet. Och på 1700-talet så hade man ju kommit på att det var ju klokt att göra en kanal mellan de stora sjöarna och Finska viken. Och det fanns alltså förbindelse mellan de olika sjöarna och då ville man göra en förbindelse ner till Finska viken.
Det låter ju smart.
Ja, och det hette Saimakanal. Saima var en stor sjö som ligger i ena ändan och Finska viken i den andra. Problemet var att utloppet av Saimakanal efter freden i Nystad kom att hamna på ryskt område.
Åh, jobbigt.
Idag och långt tidigare så kom man överens om att Finland skulle få använda Saimakanal. Mm. Men vid den här tiden var det ju katastrof för finska inlandet.
Ja, det är klart. Men vad händer då då? För nu är vi på 1700-talet, 1700-talets mitt någonting.
Kan vi, det var elände i Finland och Sverige hade revanschtankar. Först hattarnas krig på 1740-talet och sen Gustav den III:s krig på 1780-90-talet. I båda fallen så det blev aldrig något resultat. Det visade Sveriges stora svaghet.
Man gav sig på Ryssland och förlorade.
Ja, det var ju en grej var ju. Det var ju Gustav den III:s berömda sjöslag. Han vann vid Svensk Sund.
Ja, det kommer jag ihåg att vi har pratat om.
Ja, det är den där obelisken som står på Stockholms slott. Under resten av 1700-talet så Finland var ju ödelagt efter krigen. Och man måste ju göra någonting för att gynna finländarna. Så man avskaffade det bottniska handelstvånget som hade funnits sedan medeltiden. Och det gick ut på att all handel i hela bottniska viken, hela finska viken måste ske över Stockholm. Det var för att gynna Stockholm.
Om jag har skog som jag ska sälja från, säg, Åbo till Helsingfors, måste jag åka över Östersjön och liksom göra transaktionen
jag
i Stockholm?
Jag vet inte hur det fungerar, men det var i första hand var det för export.
Mm.
Jag vet inte hur det fungerade om du sålde eller sköt en älg i Sundsvall och sålde den till Umeå eller något sånt.
Nej.
Men i princip så var det så att alla skepp måste åka till Stockholm för att avyttra det de hade. Och där var alla köpmännen som kunde förse dem med pengar och internationella kontakter.
Ja, ja, ja. Just det.
Den andra grejen under 1700-talet, det var storskiftet. Det genomfördes i Sverige och även i Finland. Och det var ju det där gamla, man hade små tegar som var några meter långa. Det var något konstigt rättvisekrav. Alla bönder i en by skulle ha god jord, dålig jord, skog och vatten. Och så delade man upp det. Och varje gång som någon dog så delades det upp ytterligare.
Åh gud, det låter ju som ett riktigt lapptäcke.
Ja, det blev ett jättelikt lapptäcke.
Åh, vad värdelöst.
I den här tiden, 1700-talet, så hade man ju fattat att så här kan man inte hålla på.
Nej.
Utan då gjorde man ett av de skiften som kom flera skiften. Men det här var ju det första där man försökte att få större sammanhängande jordar. Sen är vi framme vid den period när ryssarna insåg att Finland var en mumsbit för dem. Mm. 1808-1809 års krig.
Jaha.
Vid den här tiden så var ju Napoleon den som styrde världen. Och tsaren Alexander och Napoleon träffades, jag tror det var i Tilsit eller något sånt där som ligger i Baltikum. Och där kom man överens om att Alexander skulle få anfalla Finland. Det var ungefär som
Molotov-Ribbentrop.
Pakten, ja. Oh. Fast 1807 eller något sånt där. 6-7. Och det gjorde han. Och Sverige hade inga trupper, framförallt bara oövade och dåliga, så att han lyckades ju med tiden ta hela Finland. Sveaborg var ju det enda fäste man hade. Det var en stor, väldigt modern befästning som låg utanför Helsingfors.
Mm.
Och den som var befälhavare där, han öppnade portarna för ryssarna.
Jo, men det här pratar vi om, ja. Mm. Och att vi i Sverige bara, det här var det värsta man kunde ha gjort.
Mm.
Men alltså, du menar så här, ja, men han fattar väl att loppet var kört.
Mm. Ja, ungefär så, ja. Mm. Så Finland blev alltså ryskt nu. Ett storhertigdöme inom Ryssland.
Och tyckte man att det var okej då, liksom?
Det var ju väldigt många finnar, även svensk finnar, som var väldigt trötta på Sverige. Det var hårda skatter och framförallt så var det väldigt mycket krig som Sverige hade sysslat med. Opinionen var ju faktiskt på den ryska sidan under den här tiden. Och så det här var ju kom att bli en ganska lycklig tid för Finland.
Samtidigt någonstans här kände väl Finlands invånare ett behov av att stärka sin gemenskap.
Och ja, det kan man ju fatta nu när man liksom helt plötsligt har fått bli sin autonom under Ryssland, sure, men att man ändå är något eget liksom.
Ja, och det hade ju då mycket med språket också att göra.
Mm.
Dels så ville man gå till rötterna och skapa sina egna idoler eller sina egna hjältar eller återskapa.
Och det låg väl lite i tiden också, vad har ni väl lärt mig, det här med nationalismen?
Ja visst, de var ju inte så isolerade från omvärlden.
Nej.
Man hade ju börjat med en dagspress väldigt tidigt i Finland. Och den var främst svenskspråkig.
Ja, det kan man ju tänka sig, ja, då.
Dagstidningarna som man bildade kring 1820-talet, det var i Helsingfors. Helsingfors tidningar som hade Topelius som huvudredaktör och Helsingfors Dagblad som hade Runeberg som huvudredaktör. Mm. På den tiden så hade man ju också censur att förhålla sig till.
Rysk censur då, eller?
Ja, just det.
Aha.
Och det innebar att man framförallt, eller nästan enbart, va, fick ägna sig åt att publicera kultur och litteratur då framförallt.
Vadå, du menar att man inte fick skriva om politik och utrikesnyheter?
Nej, det fick man inte. Man fick gå runt.
Men så det var bara sportdelen och kulturdelen?
Jag tror inte det var så mycket sport på den tiden.
Ja, delen var helt borta. Men det låter ju helt otroligt. Men vilket, det måste ju varit världens chans för alla aspirerande lyriker och författare och så.
Ja, och berättare överhuvudtaget. Till exempel så kom Fältstjärns berättelser i Topelius Helsingborgs tidningar.
Är det här något jag ska känna till?
Ja, alltså Fältstjärns berättelser, det var ju den stora berättelsen om Finland. Alltså krigsskildringar och sånt. De var tre stycken framför allt som var stora på den här tiden. Och det var alltså Topelius, det var Runeberg och det var Snellman. Och de dominerade i stort sett hela kulturlivet på den tiden. Mm-hmm. Runeberg var nationalskalden. Han var en dyrkad pedagog. Han var ju också lärare. Och Snellman var nationalfilosofen. Det var han som började samla på gamla folkdikter, folksånger och sånt. Och så var det Elias Lönnroth som var den som ställde samman mycket av den här folkdiktningen och som sedan gjorde ett epos som heter Kalevala.
Så nu har man byggt upp, då bygger man upp under den här tiden, även om man är under ryskt kommando och lyder under dem, så bygger man ändå upp då någon slags finländsk nationalkänsla, ja, genom kulturen liksom.
Ja, just det.
Men gud, det är jättekonstigt, ja, att man har driv, alltså att man satsar på kultur istället för nyheter. Det är fantastiskt.
Men samtidigt så var det ju då två riktningar, kan man säga. Det ena var då fenomanismen. Det var ju Snellman som stod för den.
Mm-hmm, vad betyder det då?
Ja, det betyder ju att slåss för finskspråkigheten.
Aha.
Snellman alltså, han gav ut en svenskspråkig faktiskt tidning som hette Saima. Och den skulle användas till att omvända den bildade klassen. Så meningen var väl då att det skulle spridas en nationalistisk samhörighet liksom uppifrån då.
Aha. Så det är skrivet på svenska men att man ska omvända sig till finsktalande?
Mm.
Och vad hette den andra då?
Den andra hette svekomanismen.
Och det är det motsatta då, eller?
Ja, det är den svenska. Det är finlandssvenskarnas försök att bevara språket då, det svenska språket. Ja, sen var det ju då en berömd författare som hette Alexander Kivi som skrev en roman som hette Sju bröder, mm-hmm, på finska.
Och det var väl den första, så vanligt då, nej, att skriva på finska, nej.
Nej, det var nog den första stora författaren som också fick världsrykte då.
Han lyckades sprida ut den här boken till resten av Europa, även om han är liksom under ryskt kommando, så att säga.
Måste han ju ha gjort, för han blev ju världsberömd.
Ja, coolt. Det här kan jag tänka, det håller ju inte för evigt.
Nej, det gör det ju inte. Jag ska också säga att en stor rysk händelse, det var ju att man utnämnde Helsingfors till huvudstad för att få bort försvenskningen av Finland. Åbo hade ju varit huvudstad i hundratals år. Där låg alla ämbetsverk och domkyrkor och annat. Nu började man bygga jättestora palats och kyrkor och boulevarder och annat i Helsingfors för att göra det till en europeisk huvudstad.
Mm.
Men sen måste jag ju prata om Åland också.
Ja, Åland vet jag oerhört lite om.
Åland, som vi sa förut, koloniserades av svenskar och finnar.
Mm.
Och det svenska tog över därför att Åland var en station för handeln med Novgorod och med Finska viken överhuvudtaget.
Mm.
Dessutom låg Åland i den nordsydliga handelsleden. Och handelsfartygen till Bottniska viken, till Stockholm, de bunkrade eller mellanlandade i Åland. Så med tiden blev Åland huvudsakligen svenskt.
Mm.
Och det var ett antal ålänningar i slutet av 1800-talet som kom på att man skulle kunna importera vete och kött, fårkött och annat från Australien med segelskepp.
Vänta, Australien? Det är ju på andra sidan jorden.
Ja, det är på andra sidan jorden. Man kom på att det här hade man ju gjort i hundratals år. Att ta nytta av passadvindarna på Atlanten och åka runt vid Kapstaden och ta sig ner till Australien med vindar. Sen åkte man lite annorlunda kust och så fick man medvindar även på hemfärden. Och det här gick väldigt fort. Hade man stora segelfartyg så kunde de konkurrera med ångbåtarna. Alla redare vid den här tiden ville ju vara moderna och skaffa sig ångbåtar. Medan ålänningarna köpte billigt upp ett antal segelfartyg och gjorde jättevinster på att segla till Australien med passadvindarna.
Men gud vad fiffigt.
Ja, det var jättefiffigt.
Då fick de för en spottstyver eller?
Ja, knappast någonting. Ja, och mitten på 1800-talet så var ju Krimkriget. Krimkriget var ju ett försök från England och Frankrike att stoppa rysk expansion i Svarta havet.
Just det.
Ryssland ville ju ständigt ta Konstantinopel eller Istanbul.
Och det skulle man göra genom Svarta havet och sen ut där och sen kom man till På spåren.
Men så var det några engelska amiraler som fattade att på Åland fanns ju en fästning, Bomarsund. Och det skulle ju kunna bli en väldigt bra avsteg för Ryssland och slå till mot England, segla över Östersjön och slå till.
Mm.
Och då skickade man en flotta tillsammans med Frankrike till Åland och sköt sönder och samman den här Bomarsund.
Men det kan ju inte Ryssland ha varit okej med.
Nej, men vad skulle de göra? De hade fullt upp med krigen nere på Krim.
Aha.
De kunde inte göra någonting.
De var inte involverade alls. De bara, men hallå, vi håller ju på med Australien. Lägg av.
Ja, ungefär så, ja.
Nej, vad hemskt.
Men det blev en fred efter Krimkriget och där kom man överens om att Åland skulle demilitariseras. Det vill säga man fick inte ha befästningar och inga trupper där. Och det gynnade ju Ålands ekonomiskt oerhört mycket. Och slippa försörja fästningar och trupper.
Ah.
Kunde man fortsätta med sin handel. I slutet av 1800-talet, då hade det som Ulla talade om slagit igenom. Så finska blev officiellt språk tillsammans med svenska.
Mm-hmm.
Problemet var ju att det var ju väldigt många byråkrater som inte kunde finska. Det var ju svenskar.
Ja, just det.
Så att de fick 20 år på sig att lära sig finska.
Men har man då liksom, har man börjat organisera sig politiskt då också?
Man började det för att under senare delen av 1800-talet så inledde ryssarna en förryskningspolitik. Man tog ifrån landdagen, riksdagen, deras möjligheter att stifta lagar. Man införde hårdare bestämmelser överhuvudtaget.
Så från att ha haft det ganska skönt och kunna bli mer finländsk så blir man nu mer rysk?
Ja, för ryssarna försökte i alla fall.
Mm.
Det som var kanske mest hatat, det var att alla unga män fick göra värnplikt i Ryssland och inte i Finland som man har gjort tidigare. Och det dök upp då, ungfinnar och gammelfinnar, det var två partier. Gammelfinnarna ville väl ha det ungefär som förut, ungfinnarna var revolutionära.
Det var partier?
Ja, partier, rörelser snarast. Ungfinnarna var ju väldigt mycket ungdomar som mest satt och pratade om det. Men det var en, han heter Schauman, som han sköt den ryska generalguvernören, Bobrikov hette han, 1904.
Det här är också den här perioden man runt om i Europa håller på och skjuter folk till höger och vänster.
Det är det.
Mycket intressant hur det här går igen alltså. Mm.
Sen hände det ju saker. 1905 var ju första revolutionen i Ryssland.
Mm.
Efter storstrejken när tsarmakten och byråkraterna i Ryssland var svaga, så fick Finland allmän rösträtt.
Och då gav man med sig det? Ja.
Landtagen blev en enkammarriksdag.
Mm.
Och sen kom ju de två andra revolutionerna. Februarirevolutionen och oktoberrevolutionen. Kommunisterna tog makten i Sovjet. Och de hade ju som allmän åsikt att man skulle dels sluta fred, dels skulle man ge ockuperade områden fria.
Mm.
Så den 6 december, som är Finlands nationaldag, blev Finland ett fritt land. Sovjet var första land att erkänna Finlands självständighet. Anledningen till att Ryssland erkände, eller Sovjet erkände Finland så snabbt, det var ju den allmänna idén som Lenin bland annat hade om världskommunismen. Om staten blir fri så blir det kommunistiskt. För det var ju den historiska materialismen som styrde att efter ett borgerligt skede så skulle det bli socialism och sen kommunism.
Det var väl en himla tur för Finland?
Ja, men man hade ju då sin finska hjälte, Mannerheim.
Jaha, vem är han då?
Jo, han är en rysk general, fast han är finsk, eller sverigefinne, som utbildades i Sankt Petersburg och som tog befälet över armén i Finland. Och då kommer det här med röda och vita igen.
Just det, för det pratar vi om när det gäller Ryssland. Mm. Att Frankrike och England går in i Ryssland och kallar sig den vita armén.
Ja.
Och slåss mot den röda armén.
Ja.
Men det här sker i Finland också.
Ja, den vita armén bestod av armén. Och man hade stöd av tyskar. Och den röda armén var en väldigt hög grad en bondarmé. Ett visst stöd från sovjeterna, men inte alls så stort som de vita hävdade i sin propaganda.
Mm-hmm. Det är på något sätt mellan typ borgerliga och armén mot bönderna och radikaler.
Ja.
Mm.
Det var ju en livaktig propaganda. De vita ville ju framställa de röda som kommunister som hotade landets bestånd.
Mm.
De röda, de hävdade att skulle de vita vinna så skulle Finland bli en tysk koloni.
Mm.
Och det var ett blodigt krig. Massor, tiotusentals människor sköts. Man hade koncentrationsläger. Ja, i propagandan var det framförallt de vita som hade koncentrationsläger. Men det fanns på båda sidor. Har man ju kommit fram till efterhand.
Oj, jäklar!
Man slöt ju fred med tiden. Men det var ju en fred under galgen så att säga. För att de här åsikterna, vita och röda åsikterna, fanns ju kvar.
Mm.
Det fanns en extrem terrorgrupp inom de vita som heter Lapporörelsen. Som åkte runt i landet och sköt alla som de ansåg vara kommunister.
Och som kommissarieorden?
Ungefär så, ja.
Aha.
Och det var alltså en terrororganisation. Med tiden, det här tog alltså över 10 år innan man började lugna ner sig i Finland. Och innan man började någon slags förlåtelse.
Det här börjar alltså direkt efter revolutionen?
Ja.
Och fortsätter då fram till slutet av 20-talet?
Eller? Ja, eller början på 30-talet till och med.
Aha.
Det var mord och elände. Det är ju så i inbördeskrig. Det är ju folk som bor i samma by delas upp.
Mm.
Släktingar kan tillhöra olika läger. Det är som i spanska inbördeskriget och alla.
Mm.
Det är eländes elände. Och till slut så hamnar man i den situationen att de här ideologierna spelar mindre roll. Man började skjuta folk som man ansåg vara fiender i största allmänhet.
Ja, jag kan tänka mig att det är väldigt mycket hämnd involverat, ja, i det också. Men det här hade mig... Jag hade ingen aning om det här. Det brukar jag i och för sig säga. Men den här Mannerheim då? Han sa det, han var på vita sida.
Han var ledare för de vita.
Vad hände
han
med
blev
honom
riksföreståndare.
Så det är verkligen de vita som vinner?
Liksom. Vinner. I den vita ideologin så ingick ju något slags Storfinland. Man försökte då under Lenins tid, när man såg att Ryssland var svagt, försökte man gå in i Karelen. Karelen är ju en evig fråga i finsk politik. Försökte man gå in i Karelen och befria Karelen. Det gick inte så bra, men i alla händelser, Karelen dyker upp i alla sammanhang i Finland. Det man ska komma ihåg i det här, det är ju alltså att det var röda och vita, att det var ett blodigt inbördeskrig. Att det här frändefolkskrigen, det var ju en liten, det var ju en parentes i det hela.
Vad är det då?
Det är namnet på de vitas försök att erövra Karelen.
Aha, ja, frände folk, kompisar i Karelen. Ja, ja, okej. Okay. Och det var inte så långt, eller?
Nej, det var bara något år. Det gick, de vita var i första hand intresserade av att slå de röda.
Mm.
Och det här blev en liten parentes i det hela. Frände folkskrigen var ju 1918-20.
Nu börjar det här bli lite långt där avsnittet, så vi gör en stopp här och säger att det här är del 1 av Finland, så kommer vi alldeles strax tillbaka med del 2. Hej då.
Hej då.
Hej då.